Ett annat reportageteam på 60-talet, det var Olof Forsén och Erik Golan. Olof Forsén som var en av radioreportagets veteraner. Och vi, då och då när vi talar om reportaget i radio så kommer vi ju in på Olof Forsén. Det undgår man inte.
För mig som är något yngre än vad du i alla fall, så är Olof Forsén ett sånt där namn som ständigt dyker upp när ni som är lite äldre berättar om hur det en gång begav sig i radio.
Ja, det är det. Och jag skulle vilja anropa nu Erik Golan som jag tycker mycket sen gick vidare i Olof Forséns spår vad gäller folklivsreportage i Norden och utomlands med för den delen. Erik, är du med oss i Arvika?
Jag är med borta i Arvika, ja.
Har du så svårt att ta dig till Stockholm, Erik?
Nej då, men Värmland är så ljuvlig just nu alltså, så, och min hustru fyller 50 år idag, så jag kan inte bara huvudstöpa i mig iväg inte.
Det är ett klart legitimt skäl. Men annars, Värmland är din utsiktspunkt i världen.
Det blev det så småningom. Inte minst tack vare Olof Forsén, skulle jag säga det, för att sen jag hade hållit på och käftas i Tidsspegeln i många år, där man speglade kulturdebatten naturligtvis med utgångspunkt ifrån Stockholm, så blev jag ganska trött på det där, för att det gick vid cykler det där med Tidsspegeln och kulturdebatten, och det var ju så att man kunde väcka mig klockan 7 på morgonen, och på kvällen kunde jag ha ett kontroversiellt program om en vykort.
Och sen tyckte du det fick vara nog.
Ja, och därför gav jag mig ut i bygderna i följe med Olof Andreas.
Om du skulle beskriva Olof Andreas, vår värderade veteran och vän, vad lärde du dig av honom?
Ja, kanske viktigast var vad han brukar säga, att konsten att göra en bra intervju är konsten att hålla käften.
Just det, inte så mycket hålla låda som att hålla käften.
och det var nog det, på många sätt det viktigaste, tyckte jag, när man kom ut och man hade då kanske en viss talang för att vara lyssnare och öppna sig för människor, och då fick man ju helt vidunderliga, sällsamma människoröden som gav röst åt sin erfarenhet och sina upplevelser, och det tedde sig då för mig kanske angelägnare och viktigare än Tingsten och Vilhelm Moberg.
Nu var ju både Tingsten och Vilhelm Moberg ganska egensinniga och självständiga personer. Och du sökte ofta upp egensinniga och självständiga personer också när det gällde folklivsreportaget. Du har haft en dragning till de där starka individualisterna.
Ja, de som har levat på ett lite udda sätt. De som har levat i utsatta positioner. Och på ett gammalt Carl Jonas Love Almqvist sätt alltså, var hänvisad till sig själva och klara tillvaron. Och man fick ju, när man kom till dem alltså, som jag nämnde, stora, fina, personliga upplevelser som jag ansåg oerhört viktiga att få fram.
Och radion är ju väldigt bra på att låta den sortens personligheter tona fram. Jag vet inget medium som är så bra på indignation, ilska, om det är förmedlat av en sann berättare, till exempel.
Mm. Men samtidigt stillsamhet och eftertänksamhet också.
Det också.
Som jag tyckte att jag fick Olof Andreas och Olof Forsén då, vi var ju ute och han hade ju då, som jag säger, det gällde att skapa ett gott samtalsläge och inte på med massor av frågor. Alltså. Och jag hörde som Nisse Lindman sa igår, hur Karl-Axel Arvidsson var väldigt påläst. Men när man kom ut till människorna, ja, som vi då sa lite populärt i busken, så kunde man ju inte vara påläst. Det var nästan omöjligt alltså. För anonyma människor som inte hade reda på sitt eget öde, att det var något märkvärdigt i det, det kunde man ju inte läsa på, för det fanns ju ingenting skrivet. Det fanns ju ingenting. Och det var Olof Andreas hade, en väldig känsla för människan och bara öppna sig och lyssna.
Han var lyhörd, ja.
Ja.
Då gäller ju Erik att man skapar kontakten istället. Vad hade han för knep då?
Ja, du. Jag tror han bara uppenbarade sig.
Direkt.
Jag brukar säga sådär att han... När han var som bäst så var det ungefär som att sätta ut honom på, som en bergljuv i skogen. Så samlas kråkorna kring honom.
Bergljuven Olof Andreas Forsén och Erik Goland gjorde en serie om folkrörelse, folk, om agitatorer.
Mm.
De gamla rabulisterna som trampade runt med sina broschyrer på den svenska landsbygden. Vi ska höra på ett avsnitt från ett av de programmen.
En trosvishet, alltså en övertygelse, en cykel och en kaffetåg då och då. Ja, det var som behövdes för att folkrörelserna skulle komma igång. Cykeln har faktiskt spelat en större roll i folkrörelsernas historia än något annat fortskattningsmedel. Det var att hänga och flänga på en cykel och sen kanske kasta den i diket och lägga ut texten i ett vägkors. Och sen var det förstås då bättre eller sämre kaffe efteråt i någon stuga. När Olof Forsén och jag har rockt runt i folkrörelsepionjärernas landskap så har vi nog gång på gång fått berättelserna om dessa cykelåkande agitatorer. Det var agitatorer som brann i anden och som sagt flängde fram över landet på cykel. I Härjedalen exempelvis så kan man möta bilden utav den som så småningom blev landshövding, Ragnar Kasparsson, flängande där på en cykel med en bunt broschyrer på pakethållaren. Och det kan nog Lars Bengtsson i Lindsell, gammal kommunalpamp och syndikalist, berätta något om.
Det var år 1917 och det var ju rätt så hårda tag då. Vi hade ju de äldre emot oss och vi hade prästerna förstås först och främst emot oss. Och vi hade äran att ha hit då Ragnar Kasparsson. Han var här och jag var tillsammans med han och åkte här med en massa broschyrer bak på cykeln. Och vi slet, det var under första världskriget, det var, ja, det var 1918, 17. På den tiden så fick de inte ha så stora fordringar, agitatorerna, när de reste här. De åkte ju på en cykel då, väldigt massa med broschyrer och det bak på pakethållaren. Och sen så följde vi dem då här emellan byarna här och hjälpte dem att frakta det där. Och vi var ju ansedd som sämre slags folk förstås. Jag undrar om inte vi var betraktade då ungefär som de ser på raggarna nu för tiden. Fast det är ju en väsentlig skillnad. Vi arbetar ju alltså för framtiden, alltså att det skulle bli bättre samhället. Vad raggarna har för program, det kan jag ju inte förstå om vad det är för mening i det hela.
Hur var det de här svåra åren när ni var förföljd, både av präster och arbetsgivare och myndighetspersoner? Var det aldrig så att ni sviktade i tron?
Nej, det gjorde vi inte. Vi hade den tron att vi skulle hålla i oss alltså. Och vi trodde att det skulle bli en annan ordning på samhället. Det var ju, ja, jag vet inte om jag ska berätta det, men det har ju gått framåt. Och jag tror ju för min del att det är arbetarrörelsen som har gjort mycket för det. För att på den tiden då fanns det ju armod och fattigdom här, så det var alldeles bedrövligt. Och nu mer kan man ju inte påstå att det finns det här uppe heller i skogarna. Fast någon rikedom är det väl inte, men vi har i alla fall så att vi lever drägligt.
De här åren ni var svartprickad utav arbetsgivarna, sa arbetsgivarna rakt ut på sak att det helt enkelt var att ni inte fick arbete därför att ni var syndikalist?
Ja, det gjorde de. De hade ju listor utlagda, så det var samma vilket bolag man vände sig till.
Hände det någonsin att arbetsgivarna i det här fallet sa att om ni lämnar den syndikalistiska organisationen så får ni arbete.
Det var nog aldrig någon som sa det åt mig, men åt andra som de räknar med kanske var lite mera svag, alltså de försökte nog med det. Och det lyckas i några fall, men inte så många.
Men hur klarar ni er under de här åren då, när man inte fick jobb?
Det har jag funderat på mycket på senare tid. Nu var det ju det att vi hade här lite kreatur och det. Så vi hade ju mat. Men det var nog dåligt, det var det. Ja, det skulle inte gå nu. Men då gick det att leva för att man inte hade några pengar, egendomligt nog.
Ja, det var en del i en hel dokumentation om folkrörelse Sveriges framväxt, får man väl låta säga. Är det där en roll som radion har tappat idag, Jörgen Cederberg?
Ja, jag tycker det. På sätt och vis var ju det här en pionjärinsats, både det du, Erik och Olof Forsén och andra gjorde. Man dokumenterade Sveriges socialhistoria genom den här serien om folkrörelse och folk, och det finns andra exempel på. Jag tycker vi har tappat lite det perspektivet. Sen har det ju kommit en ny tid, en högteknologisk tid. Jag tror man ska passa på och göra reportage om den verklighet vi lever nu också, för att ha om 20-30 år.
Var det ett jobb att spåra alla dessa människor, Erik Olen? För ni lyckades faktiskt hitta de allra flesta.
Jo, det kanske det var, men inte så svårt som man föreställer sig. Jag vet ju att man var öppen. Jag hade sett en notis i en tidning en gång om en som heter Kalle Glad, som bodde på Pojusvägen, som hade mycket att berätta, och jag får till honom. Men han var inte hemma, och det på morgonen och så att det var fotspår i snön, men han var inte hemma då heller, så jag gick in på ett ölcafé och tänkte att Kalle Glad sitter där. Och så frågade jag någon som satt in till mig, Kalle Glad, har du sett honom? Nej, jag har inte sett honom på en par dagar, så han. Och så frågade han annan, nej, det var ingen som har sett honom. Och så tittar han plötsligt på mig och säger, förresten, vad vill du, Kalle Glad? Är du en sån där dammsugsförsäljare, sa han. Mm. Så ska jag tala om för dig att Kalle Glad ska inte ha någon dammsugare. Nej, sa jag är ingen dammsugare. Så sa han på sitt direkta sätt, men vad fan vill du då? Jag vill bara prata med honom, så. Är det ingenting annat du vill, sa han, så kan du gå in till Joppe. Han är för jäklig på att snacka. Nu gick jag in till Joppe och träffa en man som gav mig ett sällsamt livsöde. Så ibland var det långt lättare att träffa dem än man någonsin trodde.
Fast måste man inte säga att det där är ett arbetssätt också som är gångbart, framförallt på landsorten där alla människor känner varann?
Jo.
Du gjorde ju under en följd av Golands gång pratstunder i vägkors.
Ja.
Och mutade in nästan varenda busk i Värmland, eller att säga. Men värmlänningarna är ju meddelsamma av sig och glada och tossiga, men det kan väl finnas andra tillfällen då det är svårare att dyrka upp människor.
Jo, men nu gjorde jag verkligen inte bara Värmland, utan jag gjorde faktiskt hela Sverige och på många olika sätt. Alltså.
Du gjorde också Amerikakofferten, alltså svenska amerikanerna, Östeuropa och Baltikum och mycket annat.
Ja, och men kanske det, när du säger det var lätt att tala, jag gjorde med Axel Sandemos en gång.
Ja.
Och vi gjorde många intervjuer tillsammans. Men det var vid ett tillfälle jag fick honom att säga någonting, påstod han efteråt, som han icke borde ha sagt, sa han. Mm. Men sa jag, vi kan ju klippa det. Nej, visst, jag har sagt det, så jag har sagt det, sa han. Men husk på en ting, Golan, jag tar hem på dig.
Väntar du fortfarande, eller?
Nej då, det gick några år. Och så gick jag rakt in i fällan.
Ja.
Och så kom upp på, det är så länge sedan, så det var på Kursgatan 8. Och jag fick ta ett taxi och åka dit, för att han hade satt villkoret att det var jag som skulle intervjua honom. Och kom upp. Och jag visste inte riktigt vad det gällde egentligen. Alltså, jag var inte alls påläst. Jag kunde Sandemose. Så det går bra, tänkte jag. Och när jag ställde en fråga så ställde han bägge händerna i öronen och vinkade åt mig och sträckte ut tungan. Och sedan då så gjorde jag ett par kringgående rörelser och försökte på nytt. Får honom berätta någonting alltså? Nej, han bara satt och vinkade med händerna och med utsträckt tunga. Och tekniken började på andra. Vad i all världen låter ingenting. Och det var direkt sändning. Ingen i hela Sverige hörde någonting. Och till slut var jag tvungen att beskriva Sandemose hur han såg ut. Att han satt där med tungan ute och vinkade. Och så sa han... Så var intervjun slut. Det är den kortaste intervju jag har gjort.
Det finns en intervju som är nästan lika kort om man betraktar den som intervju. Därför intervjuoffret var en person som gärna pratade själv mycket, men dessutom väldigt bra. Jag tänker på Gunnar Sträng.
Ja.
Du gjorde, det var väl bland det sista du gjorde när du var anställd här. Sen har du gjort även efter din nya... Men
det var det verkligen så att man kunde leva upp till Olof Abreas på scens. Ja. Det gällde att hålla käften.
Ja, och det kanske inte var så svårt heller när Gunnar Emanuel Sträng satt igång. Det var en serie som heter De sista proletärerna och som faktiskt är en viktig insats i dokumentationens historia. För där hade du pratstunder med Tage Erlander, med Torsten Nilsson, med förra LO-ordförande Gunnar Nilsson, med Sven Andersson. Och vi ska ta höra på Gunnar Sträng när han är i Tagen i ett program som har den fina rubriken Lövsta soptipp var mitt universitet. I det här första avsnittet hör vi inte Erik Golan alls.
Ja, det har förunnats mig att tillhöra den generation som personligen upplevde omvandlingen av det här gamla fattiga Sverige till en nation som ger samtliga medborgare en dräglig hemvist och likvärdiga demokratiska rättigheter. Min uppväxttid i början på århundradet, jag är född 1906, hör samman med en gammal statarbarack vid Lövsta i Järfälla socken ett par mil norr om Stockholm. Den fungerar som bostad för de anställda vid Stockholms stads renhållningsverk och förbränningsanstalt och hyste 6 familjer och 2 ungkarar. Standardmässigt var den här bostaden under all kritik. När jag växte upp hörde det till ordningen att man skulle arbeta så tidigt som möjligt. Jag är en av alla de pojkar som aldrig har haft något sommarlov. Dagen efter examen skulle man ut och tjäna pengar ända in till den dag när höstterminen började. Det behövdes för hushållet, det behövdes för familjen, och så var ordningen. Trädgårdsmästarna kring Riddersvik behövde hjälp med sina odlingar. Det skulle rensas, plockas och ansas, och det fick de här ungdomarna göra. 8 år gammal gjorde jag min första tjänst hos Stockholms stads renhållningsverk. Jag plockade spik och plåtburk på en asktipp för den förnämliga lönen av 8 öre per timme. Den grabb som vid skolans slut inte på ett par veckor hade fått något arbete, han betraktades i den allmänna uppfattningen som en bortskämd slarver. Mitt barndomshem, som det så vackert heter i litteraturen, kan behöva en närmare beskrivning. Baracken, det vill säga arbetarbostaden, hade en stomme utav stolpar med bräfodring fyllda med aska och sågspån. Fyllningen packades med åren samman. Man kan säga att vi som bodde på övre botten verkligen hade det genomluftat. Kåken var full av råttor, vägglöss och kackelacker. För att något täta väggarna tapetserade mor lägenheten invändigt med tidningar. Det gav mig som en liten pojke möjlighet att läsa. Jag minns orden frihet, jämlikhet och broderskap i vignetten på den tidens socialdemokrater. Vi hade den för att bättra på den dåliga tapetseringen på det här sättet jag har beskrivit det. I annat fall så yrde ju nysnön rakt in i sängarna. En gång skulle det vara bostadsinspektion. Jag var inte så gammal, men jag minns som det skulle ha varit i förra veckan. Att chefen för verket som hade lett inspektionen kom ut där vi småpojkar stod utanför huset, och vi hörde chefen fälla följande kommentar: det såg för jävligt ut, men det duger åt dem. Inspektionen var tydligen helt överflödig. På vintern frös vattnet i vattenhinken. Slasket bar man ner för en brant trappa och slog sedan ute på backen 20 meter ifrån bostaden. Brunnen låg 50 meter ifrån bostaden, vilket innebar att vattenbärningen ibland på vintern kunde vara något av ett problem. Kvinnorna sköljde tvätten i Mälaren på vintern i en vak i isen. Förhållandena var brutala för kvinnorna. Jag minns att deras kjolar var styva som plåt. Människorna for med ett ord illa på den tiden. Tuberkulosen började också och härjade hårt i stugorna och gallrade i familjerna. Mitt emot oss, tvärs över farstun, bodde en ung karl. Det var en härlig människa. Han hade varit sjöman, men han var också en god karikatyrtecknare. Han lärde mig spela schack. Han berättade om världens alla nationer och hav, och han tecknade. När han var sjuk satt jag på sängkanten i timmar och lyssnade till hans berättelser. Och han lärde mig som sagt att spela schack, vilket vi odlade mycket gemensamt. Han hostade hela tiden, men det var ju ingen som brydde sig om det på den tiden. En morgon kom han inte ut. Han var död. Min mor, som var en fruntimme som ville ha ordning och reda kring sig, hon sa jag måste städa hos honom innan de kommer och tar reda på honom och innan någon läkare kommer. Hon ville inte att det skulle se ut hur som helst när det kom främmande till rummet. Då visade det sig att under sängen så låg tidningen Socialdemokraten, en packe utav dem. Och mellan varje nummer så hade han hostat upp delar av sina lungor. Han hade hostat, han hade spottat, han hade lagt en ny tidning ovanpå, hostat och spottat igen. Och på det sättet hade han skött om sin sjukdom. Jag frågade mig själv ibland, varför undgick jag att få TBC? Jag borde ha haft alla möjligheter att skaffa mig den sjukdomen. Den drabbade ju så många. Jag minns ett ungt gift par i den här baracken som strök med strax efter giftermålet. En familj med 5 barn, det var mina lekkamrater allesammans, drabbades. 3 av barnen dog före 16 års ålder. Min syster dog i TBC 18 år gammal. Allt hände i den här baracken där jag växte upp och som jag har beskrivit. Vi pojkar som växte upp vid brännugnarna vid Lövsta hade en favör som få andra var förunnade. Vi var läslyssna, en hel del av oss, och vi kunde plocka tidningar och böcker ur sopvagnarna. Där hittade jag allt vad jag behövde av världshistoriens stora författare. Jag hann med som pojk att läsa Maxim Gorgi, Tolstoj, Hugo, Zola, Jack London, Strindberg med flera. Det man kastade bort när man rensade i sina bibliotek i Stockholm hamnade hos mig och andra läslyssna pojkar. Vi läste kollektivt och enskilt, och vi sporrade varandra att läsa genom att resonera om böckerna. Vi hade dessutom en folkskollärare, partiansluten inom parentes, som kom på den goda idén att låta skolans elever samla kottar och pinnar i skogen för att dryga ut bränslet i klassrummet. Besparingen värderades i kontanter, och för beloppet inköptes böcker till skolbiblioteket. Den litteraturen var inte så avancerad som den sopvagnarna höll oss med, men den grundlade redan i tidig ålder läsvanor som sedan hängde med genom livet.
Ja, vilken lysande berättare han är. Och den här formuleringen, kjolarna styva som plåt, den är ju nästan lite där.
Nej, rent isländsk.
Ja, och Gunnar Sträng har ju sen behållit sitt intresse för litteratur och även för teater för den delen. Och när man hörde honom tala i riksdagen, han hade ju en viss förtjusning i främmande ord. Inte nu när han berättade här om sina skäl, men han kunde gärna ta till ett och annat utländskt ord. Du vet det där att man skulle ge alla bonheur. Han kan få en fair chance, till exempel. Och jag tänkte att nu alla bonheur ska vi ge Erik Golan en fair chance. Och vi ska få faktiskt höra dig när du lyckas skjuta in ett par frågor till Gunnar Sträng.
Ja, det var inte så lätt.
Det var inte så lätt, men det kom på...
Det första svaret slutet. tog 38 minuter.
Ja. Men det här som vi hörde nu, det måste väl ha varit skrivet en del?
Han hade några anteckningar där, ja.
Han hade stolpar?
Ja, ja. Det hade han faktiskt alltså, men han satt och berättade rakt ut ändå. Alltså.
Han gjorde, ja, för att det låter ju som det kommer från honom själv.
Det är ju faktiskt så att han är en av de stora berättarna jag har mött. Alltså. Och hur glad var jag inte när han verkligen öppnade sig så här personligt. Alltså. Det var ju lite skillnad. Jag höll på att säga, jag tänkte på honom som gammal jordbruksminister och sånt där. För du vet, att få lyssna på honom och hans erfarenheter. För att det första jag fick göra i Sveriges Radio när jag kom dit, för att, jag höll på att säga, min priotid, lära mig producera program, så överlät ju Nisse Lindman åt mig. Han åkte på semester och jag skulle ta hand om hans program. Och det första programmet jag fick göra då hade den upphetsande titeln Smittsam ofruktsamhet hos våra nötkreatur. Men att spänna en båge ifrån det programmet till att höra Gunnar Sträng, det var en fröjd.
Det kallar jag mångsidighet. Ska vi höra när du skjuter in frågorna till Gunnar Emanuel Sträng?
Gärna.
Dagens politiker som inte har din bakgrund, tycker du inte att det finns en brist hos dem som går direkt ifrån universiteten och högskolor?
Jo, det kan jag nog säga du. Det är, på sätt och vis är det lite synd om dem. De sitter på skolbänken tills de är 25 och 26 år. Och det vill säga, jag började ju jobba när jag var 8-9 år och arbetade sedan varje gång det var ett sommarlov eller någon ledighetstid. Jag började arbeta året runt när jag var 12 år gammal. Jag flyttade hemifrån far och mor när jag var 16 år gammal. Och då fick man ta sig fram på egen hand i en värld utav vuxet folk och som inte hade några speciella hänsyn till den där grabben som kom inte. Och det gav naturligtvis, så att säga, en stadga och ett visst förtroende för sig själv. Det var ingen annan som hjälpte en. Man fick hjälpa sig själv. Och den erfarenheten och den tillgången, den saknar naturligtvis ungdomen nu när de nöter skolbänken till 25-årsåldern innan de är färdiga med sin akademiska examen. Och så kommer de ju ut naturligtvis i en värld som i allmänhet är skyddad på ett helt annat sätt. Jag sa i det här inledande anförandet att stat och samhälle gav ju fullkomligt attan i oss när vi var arbetslösa. Och många av mina kamrater, minns jag, vandrade ju landsvägen fram här och högg lite ved för en smörgås och sådär för att klara livhanken. Du har nu, och det är ju arbetarrörelsens förtjänst, och Gud vare tack och lov för det, etablerat ett skyddsnät. Vi har ju också en situation. Vi är beroende av den internationella utvecklingen i ekonomiskt avseende som vi inte var på 30-talet. Och som gör oss mera utsatta. Men parallellt med detta så har vi ju byggt upp ett skyddsnät. Så folk far ju inte precis illa ändå om arbetslösheten grinar en i ögonen.
Tror du inte det att det är i kraft utav din proletära upplevelse som du egentligen har blivit?
Ja, naturligtvis. Miljöns betydelse är jag den första att understryka. Skulle jag så att säga idag kliva in i världen så skulle jag förmodligen ha intellektuell kapacitet för att ta en akademisk examen och hamna någonstans i dessa kretsar utan att ha någon erfarenhet, något begrepp om vad jag har talat om här idag. Men jag föddes ju i en tid där den chansen fanns att lära sig detta. Och sen hjälpte väl det lilla mått av begåvning som jag föddes med naturligtvis till att det, banan blev som den blev.
Ja, jag får gratulera till Silen du fick med här i slutet, Erik Olas.
Ja, men skickligt. Erik, det är alltid trevligt att prata med dig. Och när du sitter där i Arvika, Och vi sitter här i Stockholm. Det här att binda samman landet, det är ju ett tekniskt under alltjämt. Och vi, jag ska berätta för lyssnarna att vi före här så anropade vi, och det var som i radions barndom ungefär, att vi, ja, vi fick ingen kontakt helt enkelt, men så småningom så skedde något under och vi hörde din stämma. Det påminner mig om att det har hänt någon gång i en direktsändning, Erik, jag tror i det här programmet Julmorgon landet runt.
Nej, det var midsommar.
Eller var det midsommar, ja.
Ja. Ja. Det var så att Folke Olhagen ringde runt då till olika radiomänniskor från Kiruna till Ystad.
Han skulle binda samman hela Sverige, ja.
Ja, ja. Och så ringde han då till Mangskog. Det bor jag visst inte, utan jag bor i Gunnarskog. Och så fick inte han tag på mig. Och så sa Folke då att vi spelar en skiva medan vi väntar på Golan. Och han ropade ännu en gång. Och spelade en skiva till. Och då kommer grannen springande över gården. Och min fru var ute då och Hör du, de ropar på Golan i radion.
Ja, ropar man utan att få svar så finns det ju i alla fall på band. Det är en trygghet, Erik Golan.
Sven Jerring 1937 och 1936.
1937, när Sven Jerring och hans tekniker Axel Hedin tog Amerikabåten MS Drottningholm till New York, var en Amerikaresa något unikt, ett evenemang. Hedin var på plats i Radiotjänst första reportagebil, och på däck förevigade Jerring avfärden.
Vi har sagt adjö, om vi har någon att säga adjö åt. Vi har i betongskjulet Svenska Amerikalinjens stationsbyggnad visat våra papper för diverse tjänstemän och oss själva för doktorn. Vi har med lite dröjande steg traskat över landgången. Det får stegen för oss så långt bort. När vi trampar fast mark igen, går en annan världsdelsmark vi trampar. Och den världsdelen ligger långt borta. Oändligt långt för dem som nu tar avsked av sina kära. Vem vet för hur många år?
Ja, en Amerikaresa var något unikt, trots att en dryg miljon svenskar hade utvandrat dit från det fattiga Sverige mellan åren 1850 och 1930. De flesta kom aldrig tillbaka. Det blev ett avsked för livet. På sin reportageresa träffade Jerring många av dem, helt vanliga människor. Storgubbar skulle han undvika. Och så småningom kom Jerring till norra Maine, furskogarnas stat, nära Kanada. Där hade konsuln och Sverigevännen W. Thomas grundat en svensk koloni.
Av det 50-tal svenskar som 1870 kom till norra Maine och grundlade nya Sverige lever nu två. En av dessa är fru Agnes Andersson. Hon var liten tös på 4 år vid ankomsten hit. Från 4-årsåldern kan man minnas en del, om det vill sig väl. Minns du någonting, fru Andersson? Minns du hur du såg ut när ni kom?
Ja, jag kommer ihåg att det var stor skog och dåliga vägar, långa kabelbroar att åka över.
Förfärligt svårt att ta sig fram.
Förfärligt stora hål att komma igenom och svårt att köra. Och de mesta ville gå hellre än åka. Och jag sprang bredvid med pappa. Och till slut så kom vi ju fram hit. Till nya Sverige, och då var det ett stort tält uppställt, och där hade vi vår första middag. Pappa har sedan byggt hus där på samma plats, och vi bor på samma plats som vi hade vår första middag. Och vi har ju kämpat oss fram, så det har gått, men nog var det svårt många gånger.
Då minns du det första huset?
I skogen. Och det första huset vi kom in i sedan när vi hade haft vår middag och kom ner till vårt egna hem. Det var en stockhydda med runda kavelstockar och stora hål igenom. Och fönster insatta lysa, och lösa brädor för golv och det var att få tak i brädlappar och yxa ihop bord och stolar och göra i ordning till hem så gott vi kunde. Och mamma var så rädd för djur att det skulle komma djur in på oss om natten. Och så ett par dagar efteråt så kom ju W. Thomas och då ville han veta hur vi hade det. Om vi hade mat och proviant och allt vad vi behövde och ha till att äta.
Så har ni bott här alltså sedan 1870?
Vi har bott här på samma farm ända sedan vi kom där. Sedan 1870.
Och ni har trivts bra?
Ja, vi har trivts bra.
Det kanske beror på att ni har barn och barnbarn omkring er. Har ni det?
Ja, jag har alla mina omkring. Och pappa och mamma, vi var alla hemma omkring dem. Så vi har alla varit kvar här sedan vi kom. Vi har inte lämnat någon av oss.
Och barnbarnen kommer hälsa på farmor, respektive mormor ibland förstås?
Ja, de kommer och hälsar på. Jag är glad när de får komma.
Men vad talar ni för språk när småttingarna kommer?
Svenska till en del och engelska till en del.
Ja, det blir så där när man är svensk farmor, svensk mormor i Amerika.
Det får bli så då.
På sin 3 månader långa Amerikaresa 1937 med Radiotjänst reportagebil förd av tekniken Axel Hedin, hans vän Jerring träffar många gamla svenska amerikaner. Radiochefen Karl-Anders Dymling hade framhållit att det var viktigt med karakteristiska emigrantöden, särskilt från gamla tider. Och den inriktningen följde Jerring, värdefulla ljuddokument idag. Det var människor som på nästan felfri svenska och ibland med den gamla dialekten kvar berättade om sina oftast mycket hårda levnadsöden. Den myt som fanns, att det gick bra för alla utvandrare, den tog Jerring död på redan 1937. Här träffade en kvinna som kom till Amerika i mitten av 1870-talet.
Jenny Augusta Wahlmark heter en pigg och nyter och gladlynt liten fru i Chicago i Minnesota. Hon är 72 år nu och hon kom till Amerika när hon bara var 10 år. Vad berodde det egentligen på att ni kom över när ni var så ung?
Jo, mina mostrar skrev efter att mina föräldrar skulle sända in sina flickor till barnflickor. Och sen ville inte min äldre syster gå som var 14 år, så sa jag att jag skulle gå. Och då så skickade de, så lette de mig gå, men de trodde jag kom tillbaka när jag fick sig tåget i Växjö. Men jag gick. Men familjen som jag skulle möta i Växjö, de var ju från halvsvensk mil ifrån det var. De var ju från Risinga.
Men varför skulle ni bli rädd för tåget?
Jo, för jag hade aldrig sett något tåg. Men de hade sagt att när de fick åka för tåg så var det som en fågelflyg.
Den där lilla flickan Jenny Augusta blev inte rädd för tåget?
Jag tyckte det var trevligt att åka tåg.
Ni får vidare?
Yes, jag får vidare till Malmö, tror jag det var. Vi stannade första natten. Ja.
Och sedan?
Ja.
Och sen kom ni ombord på den stora båten?
På den stora båten vid Nordsjön. Och där blev de sjuka, de jag var med, de folken jag var med. Men jag var frisk. Och sen skrev de te att den skulle gå. Då tog jag min lille kopp och skulle gå ett te med. De sa till mig, mina folk jag var med, att jag skulle gå ner i källaren. Så fick jag, det var inte källor heller, men jag skulle...
Ja, nere i matsalen kanske.
Och då fick jag stå alla längst, för jag var liten och de andra stora, de satt fram sina koppar. Och när jag kom fram, satt fram in då, så var jag ensam och då fick jag se att det var en nig.
Var det så farligt då?
Ja, jag hade väl aldrig sett en neger för. Och sen hade de sagt till mig i Sverige att svarta folk, de åt upp svita folk när de kom till Amerika.
Ja, men det gjorde tydligen inte den här svartingen.
Nej, han skrek på mig. Jag tog inga te. Jag sprang med min kopp och te två på golvet. Och han skrek.
Men det var bara 10 år när ni kom. Jaha. Var inte det ganska svårt ändå?
Ja, det var det. Visst var det svårt. Och så när jag kom hit så var det inte så bra som jag trodde det skulle vara. För jag trodde Amerika skulle vara ett sådant förlovat land, ni vet, som de sa i Sverige vid den tiden. Att vi fick klä sig så fint och äta så fint. Och de var bara fattiga, mina släktingar, när jag kom. De arbetade, de hade inte så bra som vi hade i Sverige nästan.
Ni hade inga vidare glada saker att skriva om hembygden?
Nej, jag fick inte skriva heller. Sen jag fick lov att leta dem se. Jag fick inte skriva något ledsamt, för det sa de. Det skulle jag inte. Jag fick lov att skriva att jag hade det bra. Och det gjorde jag. Ja, de skulle läsa brevet och skicka ord.
Det var synd om den lilla flickan.
Ja, det var det. Det var synd om henne.
Men de blir så småningom gladare.
Ja, gladare.
Ni har aldrig varit i Sverige?
No.
Jag menar, sen en gång kom över till
Amerika. Det har jag inte. För jag hade lite att gå, men jag ville inte se min mamma mer. Och skilja.
Vill du se mamma?
Jo, jag ville inte skilja sig från henne. Se, då har jag fått gått igenom det igen.
Ja, då förstår jag.
Ja, ni förstår vad jag menar.
Jag förstår alldeles vad ni menar.
Ja, för min morbror gick hem och hans hustru och barn sa att jag skulle få gå med. Han skulle betala resan för mig, så jag ville aldrig skilja sig från mor igen. Så jag gick inte med och aldrig har sett mor.
Jenny Augusta Wahlmark intervjuad av Sven Järring i programmet Rösten i radio.
Historia, inspelad 16 november 1992.
På den här dagen 1957 slutade dagsnyheterna så här.
0-1 och slutligen Swansea Rotherham 1-3, en tvåa. Slut från TT för 40,000 gången.
Ja, hela dagens eko den här dagen ägnades åt det här jubileet.
Den tyska härens trupper har tidigt på fredagsmorgonen gått över alla de polsk-tyska gränserna till motangrepp. Samtidigt har eskadrar ur flygvapnet startat för att angripa militära...
Ja, så där lät Uno Stenholm som vi hörde nyss i den vanliga nyhetssändningen klockan 12.30 den 1 september 1939. Vi lyssnar till rösten och nyss så lyssnade vi till den för den 40,000 gången. De är karaktäristiska på något sätt om vi, låt oss säga att vi står ute på gården och hör radion inom fönstret, så känner vi på något vis igen att nu är det TT som låter. Och vi rusar till för att lyssna. Det gäller ju för nyhetsrösten inte bara att läsa väl och att låta på ett visst sätt. Det ska alltså vara ett visst tonfall som kan skiljas från alla andra i radio, tror jag. Ivan Sundström, vad har du för synpunkter på det där?
Ja, det är ju så att det ligger ett intensivt koncentrationsarbete bakom varje nyhetssändning. Det gäller ju att få rum med så mycket nyheter som möjligt på sändningstiden. Om man har tid kan man finslipa nyheterna och få fram en del fonetiska finesser. Säger man exempelvis så här: enligt meddelande från Genoa vann svenska fotbollslandslaget i eftermiddag i olympiaturneringen senast semifinal över Brasilien med 5-1. Så är denna fina fotbollsnyhet snabbt avverkad och många lyssnare har kanske inte hunnit med att egentligen fatta vad som hänt. Man kan istället servera nyheten på det här sättet. En storslagen triumf blev det idag för svenska fotbollslandslaget i ena semifinalen i olympiaturneringen mot Brasilien. Sverige vann övertygande med 5-1. Genom den rubrikartade inledningen har lyssnaren fått veta att det verkligen inträffat något. Han uppmärksammar nyheten redan genom intoneringen. Det har en stor betydelse att man i de tre inledningsorden, en storslagen triumf, kan variera ljudet med de fem vokalerna E, O, A, I och U. Det ljudspelet uppmärksammas, men inledningen enligt meddelande från Genoa fäster sig lyssnarna inte alls vid. Lyssnaren blir helt enkelt ointresserad och kan rent av missa nyheten.
Ja, det där, det var en liten nyhetsutsändning ifrån den 16 november 1957 med anledning utav att TT då sände för 40,000 gången.